ber man om, inte ber om ursäkt utan ber om förlåtelse. Om man ber om ursäkt, då tänker jag, då har man ju då liksom någon anledning, så ni förstår att. Men jag ber om förlåtelse för att det blev så. Men på något sätt så, ja, har jag missat. Jag tror det. Men i alla fall, jag sa till Robert att ja, vi är ju vana vid varandra, så att det ska nog kunna gå bra även idag. Ja, så kan det gå, ja. Vi ska se här om vi har en till mikrofon sen när vi ska sjunga, så är det jättebra. Ja. Om man säger så här, jag har haft ett bibelord. Det har jag haft nog ett år. Och jag tänkte, det är väldigt skönt och härligt bibelord det där. Men sen så tänkte jag efter lite mer och läste. Vad står det egentligen i det där bibelordet? Och kom på det att, nej men så här kan inte jag hålla på att resonera. Jag måste ju läsa hela den här versen, eller ja, hela bibelordet så att säga. Så jag ska börja med att läsa första Timoteusbrevet, andra kapitlet. Och det jag har sagt ibland i några sammanhang när man har pratat lite så där, då har jag sagt ungefär så här, att jo, vi som kristna, vi ska ju leva ett lugnt och stilla, till Gud, för Gud välbehagligt liv. Det tycker jag, det har ju känts jätteskönt och luta sig tillbaka på det. Men nu ska jag läsa hela det där avsnittet. Så här står det då i andra kapitlet där, första Timoteus. Först av allt, det står först av allt, uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Och sen kommer det, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Eller som det står på något ställe. Ja, det sådant är rätt och behagar vår Gud, vår frälsare. Och då tänkte jag, nej men just det, ja. Jag kan inte gå omkring och säga det. Vad skönt, jag är kristen. Jag kan leva ett lugnt och stilla och för Gud välbehagligt liv. Då tänkte jag, men det kan jag väl inte alls göra. Om jag glömmer bort hela den här första biten. För då säger han så här, först av allt uppmanar jag. Det står inte, först av allt uppmanar jag er att leva ett lugnt och stilla välbehagligt liv. Nej, först av allt så ska vi arbeta lite grann. Vi ska be och vi ska tacka Gud för alla människor. Och det gör vi väl dagligen, kanske ber för människor. Men sen kommer det, för kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan föra det här lugna och välbehagliga livet. Så vi kan aldrig gå omkring, eller aldrig, det kan vi visst göra förstås. Men gå omkring och skylla på dem som leder kommunen, leder riket och så vidare. De fattar ingenting. Varför fattar de ingenting? Nej, just det. Vi har ju inte bett för dem så mycket som vi borde göra. För om vi ber väldigt mycket för dem som leder landet på olika sätt runt om i alla regioner och så, då kommer Gud att göra någonting i det sammanhanget. Så att rätt beslut fattas och rätt saker kommer att ske. Och när rätt saker kommer att ske i samhället, då kan vi leva ett lugnt och stilla liv. Hur stilla det nu blir, men ändå. Det är först då vi kan liksom lita på att, ja men jag har gjort min del av det hela. Ja, nu har jag bett och jag tackar Gud för de som leder. Och jag har bett för dem att de ska verkligen styra det på rätt sätt. Och sen vet vi att Gud, han kommer att beröra människor. Och det var det jag ville börja med. Och nu ska vi sjunga en sång, och den kan ni kanske utan till också. Men sen kommer jag kommer att ta fram lite olika bibelställen, just det här att man kanske glömmer bort, eller man kanske tolkar in fel ibland. Man tolkar det på ett sätt så att det passar mig kanske ganska bra det här, men sen ser man det att det var kanske inte så bra, det var lite kanske egoistiskt möjligen. Och då kan vi sjunga Vem är som du? Och givetvis så sjunger ni med om det går bra för er.
Vem är som du? Ingen är ljus för dig. Ingen är du himmel.
Vi sjunger en sång till, och det är lite grann av det här att om vi åkallar Gud och ber för allt möjligt, så att säga, eller det Gud manar oss till att be för, att verkligen gör det, så kommer det att hända saker. Och det är lite grann av vad jag kommer att hamna i också, det med att tro och tvivel och otro och verkligen stå fast och så vidare. Och det där handlar lite grann om drömmar kanske också. Vi ska ha drömmar, och det ska vara syner och olika saker. Så att vi får leva i det här att Gud kan verka i oss på olika sätt. Men att vi också inte glömmer bort vad bönen kan göra när vi verkligen går in i bönen. Drömmen om Sverige.
Jag drömmer om ett Sverige, jag ser så klart min vän. När kyrkorna är fyllda och ingen vill gå hem, när frälsningen blir lika från Guds klara ord, och syndare blir fria i Jesu rena blod. Jag drömmer om en ny tid för varje.
by your cross he came, the man who received his, who suffered from his sin. That all of us matter, to be sheep of your soul. For all we have turned our steps from this some God and God. Nothing great and endless is dark and full of God. Thanks may open up ways to heal them from your heart. Your name is your servant, for you may all be free. Our King is well and blessed, and all can praise your King. For not may all be glamour, that your King fell on me. For dressed in through his cushion, by your sickness of days. Not my heart is dead, the children also fall. So these are the problems of the children from to heart. But I think it's the end of the garden who you're born. Christ may open up men to heal them from your bond. Your eyes will kill them, for you may hold them through. All things live hard and death, and all can live just
genom bön så kan vi bli frälsta. Och allting blir förändrat. Det är när man läser Bibeln, för det kan ju vara lätt att tänka att man tar till sig det som är bra. Och det andra som inte är bra, som jag tycker inte är så bra, det försöker jag att lämna åt sidan. Och när det här drabbade mig så att säga, när jag såg det här att ja, vänta här, jag ska ju gå in och be mycket mera, då kanske jag får känna det här lite mer lugn och frid och leva ett lugnt och stilla liv. Jag ska ta några saker, och en annan sak som inträffade för mig också, det var ju en predikan, det var det. Och jag vet inte vad det handlar om när jag predikar, men i alla fall så hade jag det här bibelordet att ja, det står i första Korintierbrevet, eller första Timoteusbrevet, sjätte kapitlet. Det här med kärleken till pengar. Kärleken till pengar är roten till mycket ont. Eller kärleken till pengar är en rot till det onda. Det beror på hur olika har översatt. Och så där, och går man till grundtexten, då är det visst lite mer att kärleken till pengar, det är en del av, det är den rot, alltså det är en del av det här onda. Det liksom inte är roten till allt det onda kanske, men i alla fall. Och jag återgav det här bibelordet givetvis, så sa jag fel då, att pengarna är roten till väldigt mycket ont. Eller till allt ont. Då var det en som sa det. Kärleken till pengarna. Ja just det, det var ju där det var jag. Kärleken till pengarna. Pengarna i sig är ju inte roten till det onda. Det är ju kärleken till pengarna. Att jag är gnidig, jag är girig och jag är både det ena och det andra. Så att pengarna blir någonting som jag håller väldigt hårt om, och det ska minsann ingen ta ifrån mig, och så vidare och så vidare. Och då blir det ju att kärleken till de här pengarna, och då använder jag det kanske på ett fel sätt. Jag tror inte att det är så ofta som vi säger så att vi glömmer bort, som jag gjorde, att jag glömmer bort det här viktiga ordet kärleken. Men ändå att man ibland när man pratar om olika saker, ja, det med pengarna, tänk vad pengarna förstör väldigt mycket. Pengarna i sig förstör ju ingenting, utan det är ju den bakom pengarna som har en sån kärlek till pengarna och använder pengarna på ett alldeles tokigt sätt. Det är där pengarna kommer och förstör. Men det är alltså den som behandlar pengarna som gör det på ett fel sätt. Inte har kärleken till pengarna. Och det är väl bara att vi går till, när vi läser media och sådär då, att ja, ska man samla en massa miljoner nu senaste, det var ju då, vad var det? Paradisläckan, eller vad var det? Nej, ja, det har varit en massa olika läckor hit och dit. Alltså att man försöker samla pengar på hög någonstans där ingen tror jag kommer att se det i alla fall. Och sen när jag behöver pengarna, då plockar jag ut dem. Men ingen ska få se att jag gömmer pengar någonstans. Alltså kärleken till pengarna, jag lägger undan dem, och det är inte i madrassen jag gömmer dem, för där hittar folk det till slut. Det är där borta på den där ön, eller det där riket där borta, där de kan ordna så att jag samlar mina miljoner. Eller kanske till och med miljarder. Alltså kärleken till pengarna. Och då blir det att de man lyssnar till ibland, de ser till sitt eget väldigt mycket. Man får ingenting för pengarna i Sverige. Man får ingenting för skatten när jag betalar in. Det är väl klart. Om man aldrig är sjuk, man har inga barn som går i skolan, och man är inte i Sverige och kör bil på vägen, ja men allt möjligt. Det är klart, då får man ingenting för skatten jag betalar in. Men rätt vad det är så ligger man där. Och då kanske det känns bra att okej, det jag har betalat in skatt, det får jag tillbaka nu i sjukvård eller i vad helst det vara må som skattepengarna går till. Förr så hade man ju byteshandel. Man bytte grisar mot får och lite jobb mot några annat hit och dit. Och det var väl bra på sitt sätt. Men jag tror att det fanns en kärlek till grisen också där. Att man försökte göra det mesta av alltihopa. Jag ska inte ha, jag måste ha 10 får för den här grisen. Eller räcker inte med 5 får. Ja, men, den där biten. Alltså kärleken till det här omkring oss. Att det får inte bli eller gå till överdrift. När kommer Gud egentligen? Vad är det som har hänt när Gud är på färde? Eller åfärde eller någonting? Vad är det som måste till då? Jag pratade för många år sedan, pratade jag med en medlem i den församlingen. Och jag tror att det var när så att säga den lovsången, om vi säger så, i början på 80-talet. Den typen av lovsång kom, och då skulle man helst hoppa upp och ner, och man skulle verkligen röra sig hit och dit, och det skulle vara, oj vad det skulle vara mycket. Och det är inget fel i det. Ja. Det skulle vara mycket, visst skulle det vara. Nej, men alltså det skulle vara så mycket då. Och som så här, jag sa, det är inget fel i det. Det är inte, men då var det en som sa till mig, men det står att Gud kommer i susningen. Det är det verkligen bra det där? Jag svarade väl inte så mycket på det, men vad hon tänkte på, det var det som står i första kungaboken eller konungaboken. Och det är Elia, första konungaboken 19, 11 och 12. Det är vad som händer Elia, och det här händer honom med ganska många olika saker. 11 och 12, och där står det om, ska jag bara hitta verserna. Det är när Elia gömmer sig i en grotta och väntar på att, ja, Gud måste göra någonting. Det är ungefär som att jag vill inte vara med om det här längre. Nu måste Gud visa sig på något sätt. Och då står det där att Herren gick fram och en stor stark storm kom fram där. Och sen ser Elia, ja, men Gud var inte där. Och sen så är det efter stormen så kommer en jordbävning. Och Elia tänker, nej, Gud kom inte där heller. Och innan det så hade det varit något annat, tror jag kanske. Men i alla fall, Gud kom inte där. Men sen kom det. Ja, där kom en eld också. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Där var Gud. Gud kom i susningen. Och det var det bibelordet som den här hade hakat eller hängt upp sig på lite grann. Eller haka upp sig på. Ja, men Gud kom i susningen. Ja, Gud kom i susningen. Det gjorde han. Men vad hade hänt innan Elia var med om det här? Då går man tillbaka i kapitlet innan. Och då var det var inte någon stilla susning då inte. För det var när Elia stred mot valsprofeterna. Och uppe på berget. Och man skulle liksom nedkalla balsgudarna där och få eld på veden där och brännoffret och hela alltihopa. Och men sen kom Elia och han bad till den store guden, och det var väl inte direkt någon susning att det liksom kom och började på röd, utan det var liksom det kom verkligen så där starkt att Nu händer det något. Gud kom och tände eld på den här genomdränkta veden och allt vad som var där. Man kan ju också ta första pingstdagen. Det var väl kanske inte direkt någon susning. Det var nog i vissa sammanhang kanske. Men det var ju alltså, Gud kom ju verkligen och mötte människor och de prata olika språk där och så vidare. Och det står ju inte att folket stod stilla och viskade fram. Det står det inte. Utan det var ingen susning, utan det var något annat. Just att vi inte hakar upp och så vidare. Att nu har jag läst det här bibelordet. Gud kom som en susning. Då ska min sann Gud komma som en susning. Nej, Gud kommer ibland som ett stormdån. Gud kommer ibland som jag vet inte vad. Och är vi säkra på att det är Gud som kommer, då kan vi liksom ta det lite lugnt och låta Gud verka i susningen eller i den här starka stormen eller vad det är för någonting. Och då kommer jag till ytterligare en del. Där står om att Gud är inte oordningens Gud. I första Korintierbrevet 14 kapitlet står det om Gud är inte oordningens Gud. Utan Gud är ordningens Gud. Står det så? Nej, det står inte så. Gud är inte oordningens Gud. Men vad han är, det är han är fridens Gud. Första Korintierbrevet 14:33 versen. Alltså man tänker, ja men det är ju motsatserna här. Ja. Inte oordningens utan ordningens Gud. Ja men fridens Gud och ordningens Gud, det måste väl vara samma sak. Men det är väl inte säkert att det är det. Om vi går tillbaka till första pingstdagen. För min egen del tror jag att mänskligt sett så kanske det var en viss oordning där. Men för Gud tror jag var det den bästa ordningen som fanns. För vad kom han med? Han kom med en frid över människorna. De kände sig, ja, nu har jag upplevt någonting stort här. Jag har upplevt någonting. Och jag känner frid i mitt inre, i mitt hjärta. Sen var det kanske inte den här ordningen att du ska göra si och så. Nej, Gud, han är inte oordningen att det bara far runt och sen händer ingenting. Nej, men det kan vara lite rörelse och lite mänskligt sett oordning. Men Gud kommer alltid med frid över en oordning som vi tycker. Där han ändå vill vara med och ge människor vad de behöver om man vill uppleva. Jag ska jag tror jag tar det kanske en sista biten här. Och det är Herrens dag kommer då någon dag. Det vet vi inte när Herrens dag kommer, alltså att Jesus kommer tillbaka. Men i första Thessalonikerbrevet, 5:e kapitlet och 2:a och 4:e versen där, det står det om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Ja, det låter ju inget vidare att det ska vara så, att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Jag ska slå upp det där så att vi har i början av 5:e kapitlet där. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Tänk om vi hade stannat där. Vad hade vi gjort då? Då hade vi gått runt och jag tänkte att vi har sett oss omkring och känt oss lite rädda. Ja, men som en tjuv om natten, då vet man ingenting. Jag vet ingenting, bara liksom så här, nu händer det och sen, vad var det som hände, ja? Men läser vi vidare. När folk säger fred och trygghet, då drabbas vi av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna, och så vidare. Sen står det i 4:e versen. Men ni bröder, ni syskon, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Nej. Den som lever i mörker blir överraskad, för Jesus kommer utifrån den syn som en tjuv om natten. För det är bara mörker. Helt plötsligt är Jesus bara där och man vet ingenting. Men den som tror, alltså vi syskon, vi bröder, eller ni bröder som det står, lever inte i mörker. Lever man inte i mörker, då ser man lite tydligare. Jag menar nu inte så där med våra mänskliga ögon, men vi kan se lite tydligare vad som händer. Kanske en omvärldsanalys, om man använder ett fint ord. Man ser i Bibeln och man hör talas om, ja, men det här händer och sker. Så att Herrens dag, ja, den är nog inte långt borta ändå. Ja, vi ser vad som händer. Så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Nej, den överraskar oss inte som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Om vi tillhör ljuset, tillhör Gud, då behöver inte vi gå omkring och vara rädda för, ja, nu säger de att Jesus, eller inte Jesus, där kommer det, den dagen kommer som en tjuv om natten. Det är inte Jesus som kommer, utan det är den dagen, står det. Så att den dagen, helt plötsligt så bara den faller över oss som en tjuv om natten, alltså mörker, det är mörker. Men sen läser vi vidare i bibelordet. Nej, vi som lever i ljuset, vi ser lite tydligare. Och då blir det ingen sån här, oj, nu var det, vad händer nu? Utan, ja, det är det jag tror, som kommer jag tänka förstås, givetvis. Vad händer nu? Jo, Jesus kommer, just det. Nej, men ändå, det blir inte rädslan. Utan det ska istället vara en glädje. Att den dagen, den är ljus. Och den dagen kommer inte som en tjuv över oss bara så här. Utan den dagen kommer med glädje. Och då blir det att det gäller att vi tar vara på bägge delarna i det här bibelorden vi läser. Så att vi inte bara tar till oss det som är bra och fint och ljust. Utan det finns en annan sida av det hela också. Och jag tänkte på just det här sista bibelordet här, att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Är det så att det har predikats det och sen har man stannat där? Ja, men vi säger det, att det är många som har levt i det här, att en rädsla, Och det är klart, visst blir det en rädsla om man hör predikan att vänta du, Herrens dag, det kommer som en tjuv om natten, så passa på. Kan det vara så? Jag bara undrar så här, slänger ut en liten fråga. Kan det vara så att det är det också som ligger till grund för att många människor, de, nej, det här vill jag inte vara med om. Jag lämnar det här. Så jag vill inte höra sådana där predikningar. Och då kan man säga, nej, det vill vi inte höra sådana predikningar när det slutar där. Utan i så fall vill vi höra predikningar som istället blir som så här. Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Alltså den dagens barn är vi, om man tror på Jesus och upplevt frälsningen. Ja, det var lite av det som jag tänkte lyfta fram. Och nu ska jag ta en annan sak som... Ja, det drabbade mig också, jag säger det. Nu är man liksom, nu vänder man ut och in på sig lite grann. Inte riktigt. Men det var lite roligt med ändå mitt i allt. Det var ju Vagnhärad. Vi hade byggt till och byggt om och allt möjligt och sådär. Väldigt härligt och fint var det. Det blev så bra alltihopa. Och sen så vidde jag, jo det måste ha varit invigningen av det hela. Då så, och det var jag som ledde den invigningsgudstjänsten, det måste det väl ha varit. Och jag stod där och tittade ut ungefär så här. Tittade ut genom fönstret och såg tillbyggnaden där. Och tyckte jag att det var så fint och det var så vackert. Och jag tänkte på ett bibelord, en brutet rör och en slocknad veke och så vidare. Men det jag tänkte, det är inte någonting sånt, utan det är något som går vidare här. Samtidigt, när jag stod och tänkte på det, så, ja det var pastorn då, ja. Han tog ett avsnitt ur, vem det nu är som har skrivit det, den här strängen som brister, vem har skrivit det? Alltså en brusten sträng, eller vad det är, någonting, det är någon känd svensk, nej, ni vet vad det är, tror jag. Och sen så kom till besinning kan man säga, när han hade avslutat, och då sa jag, ja det är ett bra bibelord, sa jag. Då tittade han på mig. Ja, det var väl ingen bibelord riktigt, sa han, utan det var ju någon svensk författare som hade skrivit det. Och jag tänkte, jag stod och tänkte på det bibelordet. Ungefär som att Gud lämnar det inte. Det är inte något rör som är brutet, det är ingen slocknad veke och så vidare. Och jag tänkte på det bibelordet. Och sen bara han stod och pratade där. Och ja, det var ett härligt bibelord. Ja. Alltså att vi ibland missar vi en del. Men det är väl inte så farligt med det egentligen, för vi är ju människor. Bara att vi inte börjar predika om den här strängen som brast. Och lyfter fram det som en Guds idé. Vad jag vill ha sagt med det här, att det gäller att vi tar med hela bibelordet när vi säger någonting. Och det absolut sista jag kommer säga, det är ytterligare en sak. Utan att vi tar med allting och försöker se vad är det handlar om egentligen. Och då ska jag bara säga en sak som jag reagerade mot. Det var en som sa så här, att vi har ju haft väckelsetider i Sverige. Människor har kommit till tro och det har gått så här och det har kanske planat ut lite grann. Vi har kanske inte direkt väckelsetider, men för den som blir frälst är det väckelse verkligen, en väckelsetid. Och det kommer liksom i vågor ibland. Men då hörde jag att nästa väckelsevåg, eller nästa den som har ett, det är flyktingarna som kommer hit. Och tog fram bibelordet i predikaren att vi sänder vårt bröd över vattnet och i sinom tid så kommer det tillbaka. Och, alltså, vi har sänt vårt bröd över vattnet och nu kommer det tillbaka, flyktingarna som kommer. Jag tänkte, nej men vänta här nu. Vi sände ju vårt bröd över vattnet. Och då borde det komma bröd tillbaka, för det står ju där att det kommer snart tillbaka. Då borde det komma en massa missionärer tillbaka, eller hit till Sverige, och missionera bland oss. Det var så jag tänkte. Ni får själva fundera över det hela. Men bara just det här att vi reflekterar över bibelord, att vi reflekterar lite av det vi hör, precis som ni har hört mig idag, att ni reflekterar över det och tänker det att ja, just det, men så kan det vara. Alltså en reflektion över vad är det som står i Bibeln egentligen, vad är det som står där. Men när jag började på att spåna för mig själv med den där, då tänkte jag, vi sänder bara ett bröd över vattnet. Men vad får vi får inte bröd tillbaka. Ja, en del, de är ju kristna givetvis. Men det är svårt för dem att vara missionärer kanske. Men ändå, vad får vi tillbaka? Jo, ungefär så här tänkte jag. Vi får mjöl och vatten och salt och så vidare ingredienser i ett bröd. Sen gäller det att vi tar vara på det här så att vi kan göra bröd av de som kommer. Om ni förstår min tankegång där. Att vi måste arbeta för att de ska få uppleva frälsning. Det är inte den mängd som kommer som ska missionera för oss. För det är inte så väldigt många som har möjlighet att missionera i Sverige av flyktingarna. Det är ju inte det, även om många är kristna. Det är det. Men just det här att vi ska reflektera över det vi hör. Vi ska reflektera och fundera över bibelord som vi läser och ta med hela sammanhanget så att vi får ett grepp om vad menades egentligen med det här bibelordet. Nu sjunger vi två sånger till, och den ena är att vi ska lägga våra liv i Guds trygga händer, och vi avslutar faktiskt med en Fader vår sång.
Jag tänkte bara säga en kortis här. Det vi kan börja med var ju be för kungar och människor i landet och så vidare nu då. Och jag tänkte, när det här har hänt med alla trakasserier, vet ni, och det är sexuella trakasserier, handlingar och ord, och så blir man omskakad. Men så känner jag det att, men Gud, vad är för nytta med det här också? För att det kommer upp saker och man anklagar varandra och man vill säga som det är. Det här omskakar mig. Men man vill säga som det är, man har behov av det. Man kanske blir skadad, man kanske blir hårt åthutad. Man kanske börjar reagera. Gode Gud, tänkte jag, fräls. Låt den här syndanöden komma då. Till varje människa som vi var en behöver, syndanöden, så vi kan också hitta vägen till frälsningen. Det är därför vi börjar be att Gud och att vi arbetar för att visa vad frälsningen är. Wow, det är ju fantastiskt egentligen. Vi kan vända här, för det här låter ju fruktansvärt tråkigt. Vi människor är skadade, många av oss. Vi är hårt åtutna, många av oss. Har varit, kanske. Men Gud är ju annorlunda. Måste vi ta tag i den där bönen. Gud, förvandla Sverige. Förvandla hjärtan. Låt oss upptäcka vem du är. Då behöver inte gå längre. Vi ser, Gud ser.
Vi lyfter våra liv i dina trygga händer. Vi tror att vi kan lita på. Vi lever våra styr, din omsorg är beständig. Du kommer alltid bestå. Även om det inte ser vägen, kan du tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat, kommer att bli. Förr än senare, allt som är bestått, som så
söder om mera skit. Och jag
älskar dig
allt som du älskar.
Du lägger våra liv
i dina trygga händer. Din trygga tid kan vi lita på. Du leder våra steg. Omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå.
Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du har lovat,
kommer att bli.
Följer en senare. Allt som är
bestämt,
det som står stort
här,
kommer att
bli.
Du är I'm